Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna! I veckans avsnitt så pratar vi om Hannah Gadsbys TED-talk. Vi ser det först och sen så pratar vi om det.
Ja, ja. Älskar henne.
Och jag delar med mig lite grann om min gamla stand-up-karriär och varför jag slutade.
Och vi hör alla lite olika poänger i det och det är helt fantastiskt. Så att det ska ni inte missa. Sen så är det en lesbisk lyssnare som har en spaning om att lesbiska kvinnor som inte vill ligga med transkvinnor blir skammade för det.
Och jag förstår inte frågan.
Nej, och vi har väldigt mycket diskussioner kring det och tränar saker oss själva lite grann i den.
Ja, och där är väl ja, men, och också intressant när vi ger oss in i diskussioner som vi ibland kan känna så här, har vi belägg för att prata om det här? Så ni får se lite hur vi hanterar det.
Ja. Och i veckans vägarlägg så tror Robin att jag inte ska veta en sak som jag vet.
Som jag vet.
Så det tar ni och ser fram emot i veckans avsnitt. Hörni, hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Micke Kasanovic och jag sitter här idag med Robin Olsson.
Hej.
Och Anton Renström.
God dag.
Hej. Hörni, vad är det?
Platt.
Just det, man ska vara kreativ också.
Det var det här. Vad har vi gjort nu? Vad sitter vi här?
Men det kan vi ju prata om. Vi sitter hemma hos Robin där vi skulle spela in och vi skulle egentligen vara i fullstyrka.
Vi skulle spela in där vi spelar in.
Ja, men vi skulle vara fullstyrka.
Ja, du menar så? Okej.
Okay. Ja, men så blev det inte så att nu är det vi tre och Robin har dukat upp ett litet
julbord.
Anton hade med sig fantastiska muffins och Robin hade någon ostbricka och en jättegod mango chutney som vi sitter och doppar i och så lite annat smått och gott. Här. Och vi har också precis kollat på Hannah Gadsbys TED-talk. För er som inte känner till Hannah Gadsby, vem är hon, Anton?
Ja, men från begynnelsen är hon väl en stoppare, en komiker.
Precis.
Och blev väl, eller hon var väl stor innan, men hon är väl uttalat lesbisk och kanske inte den traditionella stand-up-kvinnan.
Eller kvinnan överlag.
Vad sa du?
Inte en traditionell kvinna överlag.
Inte en traditionell kvinna, nej men precis. Och kanske inte en norm.
Och hon har, för er som har sett Please Like Me är det som hon är med.
Just det, var där jag upptäckte henne.
Ja,
just
precis, det, precis så. Hon spelar i Please Like Me där hon spelar den här väldigt deprimerade vännen till mamman.
Extremt deprimerade.
Gör hon. Men hon har alltså gjort en stand-up som tog världen med storm som heter Nanette. Har ni inte sett den? Herregud, se den.
Mm. Och se också Please Like Me. Det är ju en underbar serie.
Väldigt, väldigt bra.
Nanette var ju verkligen så här, alltså man blev ju... Alltså hon slog ju en rakt i hjärtat på något sätt.
Ja.
Alltså det var en av de mest största så här stand-up-upplevelserna som jag har haft. För att man, det är så kul när man tittar på någonting. Så man har ju massa förväntningar för att man tror sig förstå vad som ska komma. Ja. Så man är liksom lite trygg, tror man sig. Och sen så när någon bara punch you in the heart. Väldigt, väldigt stark upplevelse.
Och sen ska vi ju tillägga att den effekten kanske blir störst om man först ser Nanette innan man ser hennes TED-talk. För hennes TED-talk så,
jag menar
så,
Nanette,
så, ja, men, ja. Precis, men jag tänkte bara säga att vi har ju sett då det här TED-talket som heter Three Ideas, Three Contradictions or Not med Hannah Gadsby. Och så vill ni följa med extra mycket så kan ni ju faktiskt nu pausa avsnittet. Och sen så tar ni de här 18 minuterna och 34 sekunderna det tar att titta på Hannah Gadsbys TED-talk och kommer tillbaka.
Mm.
Så. Men, och vi har ju redan sett det och vi kan fortsätta. Men vad tänkte ni spontant?
Ska vi inte ta en jingle då? Är inte det perfekt?
Jo, vi tar en jingle först. Vad tänkte ni spontant? För det är ju väldigt svårt att säga att hon för fram en enda poäng här.
Ska vi inte berätta vad den handlar om först? Alltså, jag tänker att kanske 10% kanske pausade nu, ja. Och resten inte förstår alls, ja. Vad vi pratar om.
Så det är nu här som ska fatta. I och med att hon då inte pratar, hon har inte en riktig poäng, utan hon pratar ju om sin process att egentligen bli en människa och komma underfund med sig själv.
Ja, men jag tänker typ, hon berättar ju så här att hon är autistisk, hon är icke-normativ, har svårt att prata, är ganska dålig på att liksom hantera sig själv i vanliga sociala situationer.
Mm.
Och sen står hon på scenen
och har valt vissa uttryck.
Ja, och sen står hon på scen och typ är rolig, ja. och tar den platsen, så att hon bara, hon ser att hon är dålig på att prata och sen pratar hon inför ja. Folk. Hon är liksom, alltså, hon säger massa så här
motsatser
helt enkelt. Och vad betyder det? Varför är det så? Och sen så säger hon det är väldigt fina. What's the purpose of my human?
Ja.
Alltså det uttrycket,
jag blir så kär.
Ja.
Alltså det är så fint. Sen tycker jag också att hon som scenperson är hon också jätteintressant. För jag älskar hennes mimik. Jag älskar när hon höjer på ögonbrynen. Jag älskar när hon tittar i sidleds och väntar på en reaktion.
Mm.
Och hennes travande som är väldigt nevrotiskt fram och tillbaka. Hon gungar väldigt autistiskt i sin gång. Och det gör mig också lite trygg.
Mm.
Och jag vill bara säga, fortsätt prata. Säg mer.
Jag tycker så att hon är liksom... Alltså, sen tar hon upp i det här TED-talket liksom hennes beslut att, för att hon säger också att hon har hennes contradictions är att hon bestämde sig att sluta med stand-up och då tog hennes stand-up-karriär fart.
Mm.
Och liksom också motsättning sådär.
Det är lite som alla dina karriärer. Så fort du har slutat, då har de gått ja. I taket.
Nej, men, och jag tänker så att jag känner igen mig. Jag körde ju, det kanske inte alla som vet, men jag körde faktiskt stand-up i 2 år. Och det här var kanske, vad kan det vara? Ja, men 12-13 år sedan kanske. Va? Kan det vara så länge?
Mm.
Nej, 10 år sedan. 10 år sedan. 10 år sedan ungefär. 10, 8, 9. Ah, whatever. Jag kan inte ha tid. Vad är tid?
10, 8, 9.
Ja, nej, men hon berättade lite grann att hon hade använt sig själv och sina erfarenheter och att vara liksom en icke-normativ kvinna och att vara kvinna, inte vara en större kvinna och alla de här grejerna och även de upplevelserna som hon egentligen var ganska traumatiska för henne när hon växte upp. Att hon hade använt det som material för att vara rolig och för att få folk att skratta. Och med det så behöll hon, så gjorde hon inte upp med de upplevelserna. Mm. Utan hon behöll dem för skämtens skull, för att folk skulle skratta. Och Jesus motherfucking Christ, vad jag känner igen mig i det där. Det fanns ju en anledning varför jag slutade efter 2 år. Och det var verkligen 100% det. Det var så svårt att vara kvar. Jag skämtade jättemycket om att vara bög. Jag skämtade om... Jag drev inte bara med vår kultur, men jag drev även med mig själv och mina tillkortakommanden. Men blicken på mig och perspektivet som jag liksom pratade om var alltid för en heterosexuell...
För heterogruppen
på något sätt. Så att jag var alltid den utanför. Mm. Jag gjorde mig själv till det här utanför och kände mig aldrig innanför.
Mm.
Och även så här... Jag reproducerade liksom de här bilderna, stereotyperna. Det var liksom svårt. Jag kände att jag hade inga verktyg att vara innanför. Och jag gjorde liksom... Jag mådde inget bra. Jag blev inte glad. Det var kul att stå på scen. Ha, ha, ha. Alltså att få skratten.
Men du var inte ärlig mot dig själv.
Nej, och sen så gick jag hem och bara var lite så här ledsen. Jag bara, vad sa jag? Och på vems bekostnad? Och det var på min egen. Du vet. Det var bara... Så jag fattade verkligen så här när hon bara... Hon bestämde sig för att sluta av lite av de här anledningarna och för att hon behövde göra upp med sig själv. Och sen tog hon sig tillbaks och började göra upp. Jag gjorde ju aldrig det, jag slutade bara. Så att det är verkligen jättestarkt.
Men, och jag tänker att det är det som är lite roligt med det här, för man kan ju, jag tror att man kan ta med sig så himla olika saker från det här beroende på hur man är. Anton, vad tänkte du? Var det någonting du skulle...
Ja, men jag tycker det är väldigt fint när hon pratar om att hon aldrig kom ut för sin mormor till exempel. Det är också en sån sak som jag också har en sorg över, att jag inte har... Alltså man kom ut för sina föräldrar och så vidare, men mor och farföräldrar, så här, att man inte har fått dela med sig i längre generationsled, det är också väldigt fint, för det finns någonting i en acceptans, tror jag, att koppla det från sina föräldrar, att få en acceptans av den andra generationen som ligger bakom, som inte då när sitt barn, för barnet ligger så nära. Så det hade varit väldigt spännande att se mormor, farmor och morfar och farfar och så vidare, och se hur de hade agerat till min utkomst och hur de hade agerat så här. Och det tycker hon nuddar vid väldigt fint. Och hon är ju, hon har ju en nerv som gör att man vet inte riktigt om man ska börja gråta eller om man bara ska skratta. Det finns en...
Alltså, ja, när hon säger, hon bara, hon nämner ju massa saker som hon har tagit upp och använt, och sen bara, och sen så säger hon "and my rape".
Ja.
Och sen är hon tyst.
Och sen är hon tyst
i typ 5 sekunder och låter det vara obekvämt för oss alla. För hon vet att så här, rape, det är en, alltså, att säga det, att hon på i så här, jag är en rolig person, alltså diskrepansen är mellan att vara en rolig ståuppare och ta upp våldtäkt, det kräver, hon bara, jag har ett utrymme nu att få folk att tänka till, och så tar hon det. Jävligt
hon är grym.
Nej, men för mig så var när jag kollade på den här första gången, det var jag som tvingade oss att titta på den här idag. Men när jag tittade på den här första gången så var liksom en av de första sakerna som jag tog med mig ifrån det var, för hon säger att hon är autist, och hon har blivit diagnostiserad väldigt sent i livet med autism. Och dels så tänker jag på att det, jag tror att jag förstår någon som blir diagnostiserad med autism något bättre efter hennes TED-talk. Och jag ser också likheterna mellan mig. Jag är neurotypisk, eller normalstörd.
Vad betyder det?
Nej, normalstörd. Jag ligger inte på någon kant, tillräckligt mycket på någon kant av skalorna för att kunna få en diagnos. Men jag tänker att jag känner igen mig väldigt mycket, men jag har ju mekanismer för att så hantera det där. För att när hon till exempel pratar om hur hon tänker, alltså det vart för mig, för att det är ofta för mig, det är också det som ofta blir svårt för mig när jag pratar. Jag måste liksom berätta om hela det här konceptet jag ser, och då börjar jag ofta prata fort. Det är ofta en sån sak, för då är det liksom, allting måste ut. Jag måste liksom försöka få beskriva det här i exakt rätt ord, och jag känner igen den här ångesten att inte kunna göra det.
Men här tycker jag att du nuddar vid någonting som är jätteintressant. Jag har inte fått. Har du velat haft en diagnos? Har du velat få en skadedäckning av någonting? Tror du att det hade gjort skillnad?
Nej, utan jag har däremot tittat, för att jag har många kompisar som har olika diagnoser, och jag har ju liksom tittat på deras upplevelser, tittat på min egen och ser att det finns ju igenkänningsfaktor. Det är ju det är inte binärt. Det vill säga att det är ju ett spektrum av beteenden eller tankemönster eller saker liksom som man delar med. Och jag känner igen dem, så att jag kan känna igen det där i henne, eller jag kan känna igen svängningarna hos någon som är bipolär. Alltså jag känner själv att jag ibland har liksom lite maniska liksom så här, man kan komma in i en manisk skov och bara säga allting känns så jävla bra. Men jag vet ju också att det kommer komma liksom en låg period sen. Men för mig så är ju inte svängningarna oftast. Jag kan ju hamna i liksom ångestdepression, men jag tror inte att det liksom är relaterat på det sättet. Så att det är det jag menar, att liksom egentligen det här, vad det här får mig att känna, det är, så här, det är en gemenskap med alla som kanske inte är normalstörda. För att jag bara, men de har liksom bara mer av någonting. Eller liksom, ja.
Men det är intressant med det här. Jag tänker mycket på det, och jag tror att vi tagit upp det förut, men det är ju de här verktygen vi har att liksom analysera oss själva. Alltså vi har så mycket självanalys, och sen sitter man där med bara, vet man, är röd typ, har någon förkortning
IMD,
man bara, och sen typ, men sen så går vi liksom sönder, för sitter vi med den här informationen, och hon är ju så här, hon tog ju det steget längre, för hon är bara hon analyserar sig själv, reagerade, sen så bara nej, jag vill inte göra det här med, det mår jag dåligt av. Och sen så tog hon det till något. Bara, ja men toppen, nu har jag lärt mig mycket. Jag har lärt mig bli en bra ståuppare. Då bryter jag alla regler kring stå upp och får folk att typ börja gråta under stand-up. Och som hon säger själv, det är inte att inte vara stoppare. Det är att använda allt hon kunnat kring stand-up. Bara att hon bryter vad man får lov att göra. Ja. Och får man lov att börja, får folk att börja gråta under stand-up? Jo, men det får man väl. Man får göra vad fan man vill. Det är ingen som bestämmer. Nej. Det finns liksom ingen regelbok. Och det är ju väldigt fint, tänker jag.
Ja, och det andra, den saken som faktiskt slog mig mest nu när jag tittade på det, det var ju det här när hon pratade om hur skönt det var för henne att inse att hon inte är normal, stod därmed att liksom hennes kamp handlar aldrig om att nå upp till det här normalgraden som de flesta upplever.
Men visst, det är en sån här grej. För jag, ibland, jag kan tycka så himla... Alltså, jag kan klaga på mitt liv och sitta här och bara vara... Nej, men jag har väl haft så här typ... Är det här mycket känslor på sistone som varit så här... Är det här det? Är det här livet? Mm. Är det så här det? Och då ska jag säga, då har jag inte glasögonen på mig, det jag liksom uppskattar allt jag har och sitter på. Så då är inte, det är liksom när jag känner så här snarare, jaha, att man är lite uppgiven och att det inte blev mer, så att säga. Mm. Men nu kan jag tappa bort mig. Man sitter och har den där, var det här det? Men om man har, vi har ju alla, nej, det tappar bort mig.
Nej, jag tror att du
är inne på någonting.
Jo, men vad pratar du om?
Jag kommer inte ihåg. Jo, men när man
jag bara älskar det.
När man inte har glasögon på sig så att man ser allting som man har, utan man tycker att allting är hopplöst och man inte riktigt ser meningen i saker och ting. Och då var det någonting som du ville komma med.
Just det. Vänta, nu har jag det på tungan här. Vänta. Jo, men vänta, man kan ju, det finns ju ett skift i perspektiv också.
Ja.
Alltså så här, så man bara, det kan ju sitta och tänka och tycka och känna.
Mm.
Och det är ju sant när jag känner det. Alltså så, och det är det ju så alltid.
Ja, det är det ju, för du känner ju så.
Ja. Mm. Och sen så tittar vi med all information hur världen är och hur privilegierad man är, men ens upplevelse kring världen kan fortfarande vara fruktansvärt och sånt där. Så det finns någonting. Jag uppskattar väldigt mycket när hon sätter fingret på alltså, ens upplevelse kring världen är ju, kan ju lika fruktansvärd eller underbar oavsett vad man är eller hur det är. För det är fortfarande ens egen upplevelse och vi sitter liksom på våra egna begränsningar kring jaget.
Mm.
Och här sitter jag i min fina lägenhet med mina vänner och sitter ändå och känner och har det sådär. Och jag vet inte, jag uppskattar när man på något sätt, jag tycker hon visar så här, vet du vad, vi behöver inte, nej, så här blev det, men behöver det vara så? Nej, eller man har liksom massa verktyg och massa möjligheter också. För jag tror att,
men vad är det då?
För det här, jag tror att straighta, som jag ofta reagerar på, det är väl att de har ännu, alltså så här, jag sitter här i min lägenhet ändå, men jag är ändå så här, så går jag till jobbet och så kan jag ibland se så här, jag bara, men gud vad de harvar runt i sina liksom så här uppstöpta liv och hur mycket de än försöker bryta dem in, de bara går i jävla de är i grupper kring feminism, alltså, och sen så får de barn och sen så blir dör allt och sen så är de inne i någon form av liksom så här, ja, men du vet, en jättenormativt ändå. Och det spelar liksom ingen roll vad man gjorde mellan 15 till 35 och sen ploppar en unge ut och sen kan man inte hålla tillbaka på något sätt. Och vi har ju så här valet att liksom fortsätta vara
egocentrerad.
Nej, och inte bara egocentrerad, men fortsätta att liksom på något sätt utmana och tänka nytt och vara, ha nya sätt.
Ja, men jag tänker att alla som är barnlösa har ju en frihet därför att det innebär ett så stort ansvar att förändra sitt liv.
Alla som inte är straighta.
Nej, men jag ska inte säga straighta för barn, men för att det är ju barn just som är grejen.
Det, alltså, det handlar inte bara om sexualitet.
Nej, det handlar om
hur livet formar sig. För det känner jag igen bland väldigt många av mina kompisar som inte heller har barn, att det finns ju väldigt mycket tid för själv.
Fast då har inte de samma ångest. Förstår? Eller då har ju de ångest för att de skulle kunna. Förstår du? Ingen förväntar sig att jag ska ha barn.
Det behöver inte vara det.
Alltså, nej, men de behöver dela med andras frågor kring det. Ja. Men på samma sätt som man alltid måste göra när man bryter en norm, framförallt när den är osynlig, alltså en osynlig norm. Jag menar, är det så att man är svart, men då syns det ju direkt, du bryter normen. Men är man en kvinna som är barnlös, då liksom kommer det ju upp efter ett tag. Och då blir det här, ja, men du är ju tillsammans, men de ska inte skaffa barn och så vidare.
Man måste stå till svars ibland.
Ja, och jag tänker att om man då...
Försöker man skaffa barn som bög, då är man bara en contradictions. Oh. Här har jag gått med.
det hör ju. Nej men och att, så att jag kan ju förstå att man då också fastnar i, alltså man fastnar så mycket mer, för att det är ju himla svårt att göra den förändringen. Så här, nu ser vi bägge två upp oss och så åker vi på en äventyrsresa. Ja. Ursäkta, barnen är 3 och 5. De behöver stabilitet, de behöver skolgång och så vidare.
Så att man har ansvar för något annat.
Mm. Precis, men däremot så tycker jag också att så här, hon påminner mig om den här frihetskänslan jag kände när jag jag hade kommit ut för min mamma, som liksom var den sista stora personen i mitt liv. Jag har redan börjat komma ut.
Så stor hon inte.
Men så här, sista nära som jag skulle, och det är liksom den som var läskigast. Alltså stunden efteråt, det var liksom ren eufori, för det fanns, helt plötsligt så var jag fri från den här normalen. Jag behövde inte låtsas om att jag skulle skaffa barn och liksom leva det där livet, utan jag var fri att göra som jag ville. Och jag tror det här att kunna skapa sig sin egen normal, som hon egentligen pratar om här, det är inte att det blir problemfritt. Hon säger också att it's a struggle every day. Mm. Men nu är det liksom någon slags meningsfull struggle, för man tävlar inte på en sport som man överhuvudtaget inte ens vill tävla i, men man bara råkar det.
Men hon blir ju inte klar. Alltså det är det hon menar också, att livet pågår ju, och varje dag vaknar man och det är nya motsättningar. Men jag menar det som Robin pratar, nej du, ditt perfekta liv. Men det är det jag också tror med de här personerna som vaknar upp när de har slutat slåss för saker och ting. Man vaknar upp i ett radhus med en villa, Volvo och 2 barn och så vidare. Och så blev det inte mer än så här. De tänker ju exakt samma sak som vi tänker.
Ja.
Men de är mer fast i en form i livet än vad vi är.
Fast nu
är
vi...
Jag menar, alla vi som sitter här kan ju säga upp oss. Vi kan praktiskt taget göra precis vad vi vill. Åka jorden runt och så vidare. Vi har inget litet barn, vad vi vet i alla fall, som behöver tas hand om. Eller vi har inget bolån som behöver avbetalas eller något.
Åh, vänta ett tag.
Men om du säljer lägenheten så är du ju fri från det. Då är det borta. Jag menar så här, du är inte...
Nej, jag är inte.
Men det finns något absurt i våra perspektiv också. För jag kan också sitta i den här lägenheten med mitt liv och tänka, det blev så här. Vad underbart, mitt liv blev så här. En jävla fattig förortsunge som liksom, alltså så här, hoppade av gymnasiet och hade, alltså så här, knullade runt med halva Göteborg, alltså var jättedestruktiv, och så var bara, det slutar så här. Här sitter jag i en fin lägenhet med massa vänner och har liksom ett jobb och alltså det, så det finns någonting i det här vad vi förväntar oss att vi ska ha och mot vad vi sitter på. Och det är väl det att samtiden säljer ju den större drömmen. Du kan alltid få mer, det är kapitalism och vilja ha mer.
Ja, men det är ju hela det här är att produktivitet, ju mer produktiv du är, desto mera möjligheter har du, desto mer frihet kommer du ha, för att du kommer tjäna mer pengar. Alltså, vet, så finns det liksom något slags narrativ i det här. För vi pratade ju en gång om så här, känner vi oss fria? Det var ju för 2 gånger sedan, tror jag. Eller 3. När vi frågade det. Och jag tänker att det hör ju samman med det. Att vi bygger de här fängelserna av skulder, av att köpa en sommarstuga och sen det här som man har. För att man är ändå så fast, så då kan man liksom lika gärna boja sig fast lite mer. Och kanske
också
få
att vara en norm. Att på något sätt vara den här radhuspersonen som vi egentligen inte vill vara. Fast vi balanserar ju på en väldigt tunn lina när vi inte riktigt står för den här Robin som står på stand-up-scenen och inte står för sig själv, jämfört med den här andra personen som står på en barrikad och skriker. Vi gör ju egentligen inget av det. Vi bara håller på och larvar oss fram och tillbaka. Och det är det jag tycker är fint med det här TED-talket, är att hon sätter ändå en liten nål i en, bara så här, vad håller du på med? Varför gör du på det här sättet? Vem gör du det för? För det skaver ju så oerhört mycket att man inte bara så här är fri.
Jag kan ömma lite grann för liksom, nej nu vet jag. Jag var 28 var jag när jag körde stand-up. Jag kan ömma lite grann för 28-åriga Robin som ställde sig liksom på alla hade sorts stand-up och ställde sig upp på stand-up-scen. Och körde,
jag kommer ihåg det.
Ja, men det, och var liksom så här, och körde det och ändå kände så här, och var ganska duktig, men kände ändå det här behovet av att behöva liksom pissa på sig själv lite grann för att få lov att vara i rum. Och så här, och tro fan att man kände det. För att det var liksom så som det, livet och världen såg ut då. Och även så här, som nu, det finns ju mycket smarta stoppare nu. Så var det inte riktigt då på samma sätt. Så att liksom, jag kan också ömma, och jag tänker att vi sitter här idag jag tänkte, det var väl en stepping stone till det där.
Nej, men för jag kommer ihåg det, och jag kommer ihåg att du, jag tycker att du kan ju vara himla rolig, men det fanns ju någonting i din regi att det liksom hela tiden var, alltså det var bra, men du kan ju vara vassare, och det, men det handlar ju om att då behöver man kunna ta till hela arsenalen. Mm. Och det kan man inte göra till exempel inför straighta. Det går inte att skämta på samma sätt inför en straight publik.
Framförallt inte om man tänker att de är ens publik.
Exakt.
Mm. För då var de tvungna att spela efter deras regler. Exakt. Det var lite det jag gjorde.
Ja, men jag fattar. Jag förstår precis. Jag kommer ihåg det här. Och det var någonting där som du sa. Det finns också en sån intressant kontrast mellan det hon säger och du bekräftar då, att det här som minoritet att gå upp där, det går inte att göra det utan att för man får inte heller lov att skämta om andra om man inte får skämta om sig själv.
Nej.
Så att man måste klanka ner på alla minoriteter inklusive sig själv.
Mm.
Jag tycker att det finns ju en ståuppkomiker som heter Bob Burnham, han har bara gjort 2 specials och det är liksom that's it, han har lämnat ståuppkomiken också. Men de är också lite åt det här hållet. De är inte rena ståuppkomiker, de bryter saker med musik, alltså han skriver musik och det är nästan lite sketchaktivt ibland, men sen så kan det bli väldigt mörkt i det. Men och jag tänker att han, för honom är det ju en lyx, för han är ju så här vit straight man, så att han kan ju ta det här approachen utifrån och basha sig själv, för att han har ju liksom aldrig, han har aldrig behövt göra det genom uppväxten.
Nej, men han är ju också, Bo Burnham är ju, han är ju, alltså han har ju, ja, men precis, det är ett privilegium för han kan vara inkluderande.
Ja,
han kan sikta brett och välja att vara inkluderande, för att han bara vara den han är, så blir han liksom relevant för jättemycket personer.
Ja, precis, men där finns det liksom inte det samma skada. Han håller inte några trauman vid liv eller förminskar egentligen sig själv, för att det är en så stor grupp, så vita straighta män liksom. Det finns ingen som tänker på att de allihopa är...
Det är synd om dem.
Idag så gjorde vi en... På mitt jobb så höll jag en 30 minuters föreläsning för alla på jobbet om liksom en kultur... En segmentering, smågruppsegmenteringsmetod, bla 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 bla. Och sen, du vet, så funkar inte ljudet under, när jag skulle visa en film på någonting som vi skulle förklara liksom en metod. Och jag kan inte släppa att ljudet inte funkar, för det, då får jag liksom ett,
men har du testat innan?
Ja, det var förlåt, det var inte jag som skulle testa innan. Jag skickade in, det ligger på andra att testa.
Men det var testat.
Ja, ja, det var dagar innan hade jag skickat in den jävla, skit i det. Så whatever's anledning. Men och när, då är jag så mycket inne i att det där gick fel, så när jag får en fråga så bara förstår jag inte frågan först, som är liksom en fråga som jag borde kunna svara på så här från publiken. Jag bara vänta, jag har hjärnsläpp nu. Jag blir så störd av att jag inte fick ljud, och sen ställer någon en jätterelevant fråga som jag i min roll ska kunna svara på så här. Så det tog mig liksom 20 sekunder att bara vänta, leta fram den informationen i mitt huvud, för jag tyckte det var så jobbigt att inte ljudet gick igång. Och sen svarar jag på frågan. Och så tänker jag så här, och det där kommer jag kommer tänka på det, att jag inte svarade med en gång i månader. För att för det är någonting i det här att jag har ett trauma från när jag var, och förstå oss rätt nu. Jag menar inte att jag är traumatisk. Jag säger trauma, att det här är någonting som jag kan koppla det så tydligt till uppväxt. Jag har inte problem med det här. Men jag kan koppla det så himla tydligt till när jag gick i högstadiet och var ganska mobbad. De här gångerna som man, och så vill man liksom imponera och få lov att existera i vissa rum, och vill så himla gärna vara duktig och få lov att vara där utan att någon ifrågasatt den, och känna att man, jag får lov att vara här i det här rummet med de här populära eller whatevs. Och sen när någonting gick fel, då dog jag ju, till exempel när en tuff kille skulle skaka hand med en, och du vet, om han gjorde fel handskakning, då kunde inte jag kunde inte sova i veckor.
Nej.
Och jag kände så här, att i det momentet när jag stod på den här scenen och någon frågade mig fråga och inte kunde svara på den med en gång, då fick jag exakt samma känsla som när jag var 14 år gammal och jag inte skakade på, hade rätt handslag, och det liksom aktiverades. Men aktiveras alla de här trauman, och det är bara så roligt, för man sitter och bär på det där på något sätt, och kan man kanske inte göra upp till, och vad det ändå är så mycket tid med, och som hon säger, så att göra upp med vissa saker. Ja, det finns massa saker jag tror inte man gör upp, man går vidare och är stark, och sen helt plötsligt händer något, så bara och sen så är det där och är jätteviktigt och jättestort.
Ja, men jag känner igen exakt samma mekanism, även om min var annorlunda, för att jag blev ju alltid bekräftad för att så här, jag kan saker. Och det gjorde ju att, du vet, om jag skickade ut en tweet som var felstavad, alltså det kunde hålla, det kunde så här, jag kunde gå och lägga mig och bara komma och tänka på det och så bara klarbaken. Bara, nej.
Jag kommer ju inte sova ikväll. Ja, jag vet att jag inte kommer göra det, för att jag tänker på det här. Även om jag svarar det!
Men Robin, det här är så konstigt tycker jag, för du kan ju alltid sätta dig utanför situationer och se utifrån. Kan du inte se de här personerna utifrån då? Jag menar, det är ingen som dömer dig som sitter där.
Jo, fast också typ, det handlar ju inte om dem, det handlar ju om mig. Det handlar ju om hur jag ser mig själv i situationen. Det är också så här att jag har pluggat nu i höst, och som jag är ju sätter ofta igång att jag pluggar och vill, varför gör jag det när jag, och det handlar ju om att jag vill rättfärdiga mig själv i vissa rum hela tiden. Absolut kunskap, bla bla bla. Men vill också typ att någon säger, vet du vad, det du kan, det är faktiskt rätt. Det du kände att du kunde, det jag vill ha en stämpel på att jag kan det.
Mm. Så, för om man vänder på det och ser det som anställd till en person som tappar fattningen ibland. Mm. Och jag tycker att det är fint att en chef eller ansvarig tappar fattningen när det blir ett teknikstrul. Mm. Och att det tar 20 sekunder innan man har samlat sig. Ja. Istället för att det kommer ett robotsvar på en gång. Ja. Det tyder ju bara på att du är på riktigt.
Absolut. Alltså, jag förstår allt det här. Jag bara, och så är det ju. Men, och jag säger inte att det jag delar bara med mig av hur jag fungerar. Ja. Och jag försöker liksom inte vara ganska fri ifrån. Jag klagar inte på min reaktion eller hur det är. Jag bara säger att så här är det, så här fungerar jag. Mm. Och jag tänker att det är ganska mänskligt att man har de här. Det finns vissa saker som kanske är extra känsliga för en. För att man har varit med om något. Och man vill vara på ett visst sätt. Det är viktigt hur man är i vissa situationer. Ja.
Men jag tror också att det är viktigt att man erkänner, som du då gör, att det här var en jobbig grej för mig när jag gick i skolan. Därför har det blivit ett trauma inom situationstecken, för det finns ju, ja. Mm. Men, och att man vågar stå för det. Och det tycker jag Hanna också gör, att hon så här vågar sätta fingret på olika saker och utgå ifrån dem, att det här var en jobbig grej. Och sen hur tar vi oss vidare därifrån?
Så jag hade då men så jag har pluggat en strategikurs, kommunikationsstrategi, insiktsdriven strategi på Bergs. Och då, i slutet spenderade jag liksom 3 månader och gjort det här parallellt med mitt jobb. Sista dagen, jag har liksom inte addat någon. Jag har varit den här liksom chilla personen. Jag har liksom inte liksom connected med någon sådär. Och sen säger jag liksom sista dagen och liksom tar mig ur den här, jag liksom, jag försöker ändå vara den här lite chilla personen som jag inte alls är överhuvudtaget. Jag är ju noll chill i mig alls. Och sista dagen säger jag så här, på, när vi alla, så bara, hörni, är det Facebook, kan man liksom alla, vissa kanske inte använder, alltså jag säger någon sån här formulering där liksom, vissa kanske inte vill bli addade av någon jävla kurskollega eller så här, jag använder det bara jobbet eller vad. Och så säger någon, en jävla kille som bara, gud vad ängslig du är. Och jag vill skrika, ja! Det är jag! Välkommen till mitt huvud!
Jag blev mobbad i skolan.
Och jag bara, ja, det är jag. Och det är 100%. Jag är jätteängslig. Och kanske inte alltid uttryck för det och verkar självförtroende. Men jag är ängslig och tänker jättemycket på vem jag är i rum och med andra personer. Det gör jag. Det jag kan också tycka att det är fint.
Det är jättefint. Jag tycker att det är en av de finaste sakerna just med dig, att du tänker så mycket på hur du uppfattas av andra människor, för du är inte den här normen av person. Och jag förstår när du sitter i ett kurssammanhang och tror att du inte tar plats och att du är så här en outsider. Det är du aldrig, men du vill vara det. Och då är det väldigt fint när du delar med dig av den här ängsligheten, för det gör också att du är människa. Och det är ju det som bara, wow, den här personen tänker.
Men tänk att han också, det är så roligt den här, vilka personer man sitter då. Så, att, så här ser jag då uppbådat mod att du kan ställa den här frågan. Så bara, kanske ska vi bli, det jag egentligen sa var ju så här, ska vi bli vänner? Alltså, så, vill ni bli kompis med mig på sociala medier? Det var det. Och kommer då säger någon tuff, så också så typiskt. Såklart någon som var så tuff i högstadiet. Han var sån typisk, jättetrevlig, såklart. Men också typ, han hade liksom så här, för det var ingen grej för honom. Nej. Så han kunde han slänga ju, det var ängsligt. Och det var ju, i hans skor var det ett extremt ängsligt beteende. För mig var det så här, ja, men man vill också kolla av och stämma av.
orka!
Ja, men jag tänker det är ju det som är det fantastiska med mänskligt beteende, att så här, helt alltså, att våra beteenden kan tolkas på så många olika sätt och landa på så många olika sätt i människor. Jag tänker att det får bli avslutningsordet för det här segmentet. Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Veckans lyssnarbrev kommer från en anonym flata. Jätteroligt att vi får brev från en flata.
Jag älskar anonyma flator.
Ja. Ämnet är bomullstaket. Meddelandet: hej, jag är en flata som undrar om cotton ceiling har en motsvarighet i bögvärlden. Det är ett lite äckligt fenomen som en porrstjärna myntade för att ge ett namn till fenomenet där flator som stöttar transkvinnor ändå inte vill ligga med dem. Cotton syftar på bomullstrosor alltså. Jag som fortfarande tycker att sex man inte vill ha är dåligt känner att det blir så dålig stämning i våra communities när tjejer som inte gillar kuk riskerar att bli uthängda för det. Evenemang som riktar sig till flator utesluter inte tjejer som inte gillar kuk. Jag har tjejkompisar som på riktigt inte vågar komma ut för att de inte vill stämplas som en av de dåliga flatorna, det vill säga en tjej som inte gillar kuk. Jag undrar, hur mycket av det här är en grej bland bögarna? Är det accepterat i bögkretsar att man att vara bög och inte gilla fitta?
Alltså förlåt, men jag är så jäkla trög nu. Jag fattar ingenting.
Nej, men, jag kan börja, så kanske du hänger med. Men jag tänker så här, sex är ingen rättighet för någon. Man kan ha olika drifter.
Men jag tänker om vi först förklarar, för jag tror att Anton fattar inte vad liksom själva frågan.
Nej,
är. Men,
så att frågan, jag har skapat ett uttryck kring kvinnor, lesbiska kvinnor som inte vill, som stöttar transkvinnor men som inte vill ha sex med dem på grund av att transkvinnor ibland kan ha sitt vad säger man, binära kön, sitt manliga könsorgan kvar. Och att det då också säger den här vår kära brevskrivare säger att det kan starta en och att man får inte lov att säga det i sitt nu för tiden. Så här, man får inte säga något i det här landet mer.
Nej, alltså den,
och att man då är en lesbisk kvinna som inte på riktigt inte vill ligga med en annan kvinna med kuk, då skapas det dålig stämning. Så där är frågan. Så, och jag tänker så här, vi har inte alltså man har jag tänker på flera saker samtidigt. Jag tänker att vi har inte kontroll över kanske alltid vad vi tänder på. För det är mycket, vi kodade på massa olika sätt, allt från vad vi föds och vad vi även kulturellt så. Men vi har kontroll över hur vi uttrycker oss. Ja. Alltså, och hur vi pratar om saker och ting. Så jag kan tycka att det finns något problematiskt när man liksom på något sätt kallar saker vissa saker och alltså så här.
Nej, men att man ger ett namn till just det där. Ja. För då skapar man också. Men då har man precis skapat en norm som man avviker från.
Jag är inte jag, när jag tänker på att ligga med en transman, så det är inte, det är ingenting jag fantiserar om i nuläget, men jag är öppen för möjligheten att det skulle kunna hända, och jag skulle aldrig säga nej till det i, liksom, i berättelsen kring mig själv, för att jag, för nummer ett, vet jag inte hur, alltså allting är olika i situationen man är.
Mm.
Men min ingångsläge, jag har ingen erfarenhet av det. Så jag har ingen aning. Och jag tänker att det måste jag få lov att, jag måste få lov att känna den känslan och vara där. För det är det enda jag kan och vet. Men sen så kan jag väl försöka uttrycka mig så respektfullt och även inkluderande som möjligt. Förstår du vad jag menar med det?
Ja, fast jag tänker att våra lyssnare, upplever jag i alla fall, har inget problem med att man inte får uttrycka det liksom i komplexa termer, utan att man inte får uttrycka det alls. Alltså att det finns något så här gruppmentalitet som gör att, ja, men självklart ska du vara upplyst, och därmed liksom att det finns villkor för din upplysning.
Och där har hon väl rätt?
Ja, det är så,
jag vet inte. Jag menar,
vad menar du? Vadå rätt?
Nej, men rätt, alltså, det finns väl ett PK-stöttande i saker och ting. Mm. Men när det väl kommer till kritan så tycker vi inte så. Jag vet inte. Det är väl något som vi också väldigt sällan pratar om.
Mm.
För oftast när man pratar om, eller när jag pratar om mig själv, eller med mina vänner som är killar som gillar killar, så tänker jag på att de har en kuk.
Mm.
Jag tänker inte att de är en kille som inte har en kuk.
Mm.
Så att,
men jag måste säga, jag blir liksom, förlåt, jag håller också att bli omkodad i och med att transpersoner får ta mer och mer plats och blir mer synliga, och transmän på olika sätt.
Och inte bara får tack och lov att de gör det.
Ja, ja, och det är ju toppen. Och att även så här, att transpersoner kan liksom få lov att äga sexuella roller och vara, alltså, som en transman blir porträtterad sexuellt på omslaget av någonting och blir kodade och liksom som alla andra bögar eller kvinnor eller binära personer. Så märker jag att jag börjar göra ett skifte i mitt eget så här, förut kanske det kändes mer främmande än vad det gör nu, så jag märker att för att narrativet kring transpersoner börjar ändras, så börjar jag också märka att min inställning kring det rent sexuellt börjar ändras också, vilket jag märker också så här, jag tror att jag kan saker om mig själv, men jag märker också att nej, det är inte alltid som det är någon sanning, utan det är även så här att jag blir lärd hur jag ska titta på vissa personer.
Ja.
Och jag är jag tycker bara det är så himla viktigt, och veta att man inte är en statisk person.
Nej, men du har med sig. Nej, men, och jag håller med dig, men jag får en fantasi om att det är kanske en skillnad om man är tjej och flata, för att det finns så här, penetrerande sex är ju på ett speciellt sätt. Och är man upplärd, alltså det vill säga, har man spenderat, för att det är också liksom, synligheten för transpersoner, den är ju jätteny på det sättet. Jag tänker både i mainstream media, men också inom HBTQ-community, att de har liksom de senaste 10-15 åren som de på riktigt har liksom fått ta plats och börjat ta den platsen. Och att det finns säkert någonting, jag kan föreställa mig att det finns någonting där, att men jag, det är penetrerande sex funkar inte för mig. Det
du menar flator?
Flator, ja, precis. Och då finns det ju någonting i det här att ja, men man gillar inte penetrerande sex, och att man då kanske, så att jag tänker att i mitt huvud i alla fall, jag antar dels att våra lyssnare har rätt i sin observation, det vet jag inte, det kan hon ha fel, men jag utgår från att hon har rätt, liksom att det finns någon sån. Det är ju att man får då inte lov att nyansera det, utan det är så här, nej men, alltså du vet att frågan blir så här, skulle du ha sex med en transperson? Vilket jag tycker är en så här jättekonstig fråga att ställa. Det som för mig så är så här, skulle du ha sex med en människa? Ja, det kanske jag skulle om det var rätt människa. Men att man då måste ta ställning till det, att det liksom är antingen eller. Och jag, i mitt huvud så finns det hos henne så här, ja men är det en transperson som har kuk, då kanske jag inte vill det. Men att det inte finns utrymme att uttrycka det.
Men jag måste säga, när jag var 16 och kom ut, då skulle jag sagt ew, om någon skulle fråga mig om jag skulle ha sex med en kvinna. Jag är inte så långt åt det hållet idag som jag var när jag var 16. Jag är på grund av att jag levt ett liv och har mer erfarenhet, jag har sett mig själv, jag överraskar mig själv sexuellt och i även mänskliga situationer. Jag inser att det jag tror mig veta om mig själv, ja, men det är inte så statiskt, och jag ändrar mig. Så nu har du inte sagt någonting. Och jag tänker att, att det här är en diskussion som är så här, men jag tycker också att man, här skulle man önska att en transperson var här och pratade med. För att, hur skulle man uppskatta? Jag tänker att här finns ju lika mycket svar som det finns transpersoner. Mm. Men vad skulle man uppskattas att bli? För jag kan också vara så här, när folk, hur skulle man bli uppskattad att bli pratad med? Alltså att det finns en ärlighet kring det. För hon, det hon säger är att man inte får lov att uttrycka sig på vissa sätt. Men att man kanske har det finns vissa saker som inte är okej om man då som en lesbisk kvinna absolut inte vill ha penetrerande sex av en penis. Och det får man inte lov att säga. Så vill man då som en transkvinna med penis veta det, eller vill man ha inkluderande i vill man ha inkluderande narrativ, en inkluderande retorik? Det är ju det vet inte jag. Mm. Men där i finns ju någonting för ja, och det kan ju vara, jag kan ju bara säga så här, jag kan ju hata när typ du vet, flörtiga, alltså så här bi-curious killar håller på och bollar med. Man bara, att vara den här, jag vill veta. Jag är too old. Jag vill veta.
Då är det med ålder att göra och inte.
Det är också typ så här, vet du vad det handlar om, att vara, jag vill veta vad som är tillgängligt, för alla är inte tillgängliga för mig, för att jag är utanför normen. Jag är inte bara att jag ser en man och han är tillgänglig för mig. Jag är begränsad i mitt urval och jag vill veta vilka som tillhör urvalet. Jag gillar ärlighet.
Ja, men jag håller med dig att ärlighet är bra, men jag tycker också så här, det man går man igång på, jag menar så här, att tillåta saker och ting är en sak, eller tycker jag saker och ting är okej, men att vilja ha sex, eller alltså det är olika,
ja,
saker.
Nej, för mig exakt.
För vad jag tror att det lite grann handlar om, det är ju till att gå tillbaka till hur man accepterar homosexuella. Jag menar så här, vi fick ju inte ta plats i rum förrän vi blev ofarliga, tills man insåg att det finns både aktiva och passiva, och man har olika förhållandesätt. Att alla homosexuella kommer inte att dyka på, utan att det finns en norm, eller en inte en norm, det finns en acceptans i att man känner ett brödraskap, att man släpper fram varandra. Och det är det som är problemet i hela den här jämställdhetsfrågan, att vi inte släpper fram varandra, att man inte låter varandra vara som man är.
Jag hänger inte med. Nej. med kopplingen mellan vad vi pratar om och att det här var så som det var när homosexuella blev accepterade. Du får ta det igen.
Då ska jag utveckla det lite grann på det sättet att genom jag kanske hoppar i jämställdhetsfrågan, men det är det jag vill komma till, att när vi som homosexuella blev accepterade av heterosexuella, då tillät man ju oss ta plats. Och för att få plats så måste man ju också ta den, och i det här så kan jag ibland tycka att vi i vår minoritetsgrupp inte har släppt in vissa lesbiska och vissa transpersoner och så vidare.
Att vi inte är generösa med den ytan som gav oss.
Nej, gav precis. Ja. Och då blir det exkluderande, och det blir även exkluderande i det här förhållningssättet till om det är accepterande eller inte.
Men det jag egentligen tycker är märkligt, som inte vi har bara snuddat vid det perifert, men det är den personen som myntade det här uttrycket. Jag tycker att det är ett himla märkligt beteende, för att vi har ju uppenbarligen
Bomullsrosa. Vad sa han?
Bomullstaket, cotton ceiling. För att då tittar man alltså, okej, här finns det massa flater som är allies till transpersoner. Och att man sätter ett likhetstecken, är du en ally så måste du också vilja ligga med dem. Du skulle inte ställa det kravet på en heterosexuella killar som är liksom allierade till bögar. Så skulle du aldrig säga, ja, men kolla, ni accepterar. Alltså, det finns liksom någon slags sammanblandning mellan att för att acceptera så måste du liksom också tända på. Och jag köper inte den.
Nej.
Jag tycker inte att det är en schysst uppdelning. Jag tycker att det är att peka på något, alltså att se ett mönster som inte nödvändigtvis överhuvudtaget betyder något, bara för att man har liksom, man har singlat ut en minoritet i minoriteten som man inte skulle göra hos majoriteten.
Jag tänker att vi måste få lov att vara komplicerade och nyanserade.
Ja.
Och att Och att det finns liksom ingen så här, det blir problematiskt när man bara, nu ska vi som grupp reagera på det här sättet. Nu ska vi som grupp ha den här åsikten, nu ska vi som grupp prata på det här sättet.
Ja.
För så är det inte. Nej, och då blir det inte sant. Och då blir det liksom inte bra för någon.
Nej, men det är skillnaden mellan att så individer är smarta men grupper är dumma.
Ja. Jag måste säga också, i den här diskussionen, jag kan känna nu att jag är lite rädd för att jag säger fel. Eller att jag säger saker att jag kommer få... att någon kommer bli arg på mig och är transparent. Att jag är alltid så här lite, vilket jag förstår, för att det har funnits problematiskt. Man har pratat problematiskt kring transpersoner. Men jag vill också så här, jag märker att jag vet själv att jag har noll erfarenhet av att ligga med transpersoner. Och det är kanske inte det som jag dras till så. Men jag tycker också att det är viktigt att jag är öppen för upplevelsen. Mm. Och jag tänker att det är typ min nummer en som jag vill lämna det här med. Att fortsätta vara öppen. Och det är väl det enda som man kan vara. Men det behöver man inte vara. Sån är jag. Vill ni stänga den dörren? Det får man väl göra det.
Det är en sak att vara öppen, men vi pratar ju inte om de här sakerna.
Nej.
Det här är ju ingen dialog som vi för överhuvudtaget.
Nej, för att jag menar, precis.
Så det här är ju ganska ofta är i ett lunchrum eller så vidare, så kan ju en homodiskussion dyka upp.
Ja.
Men en transdiskussion dyker ju väldigt sällan upp.
Men för det här är också en intressant grej. För att jag menar, jag tror att vi ibland kan hindra oss själva från att prata om transpersoners upplevelser och sånt, för att vi inte har en transperson närvarande, att inte den representationen finns i den här gruppen. Mm. Så då aktar vi oss lite för att ta den diskussionen. Medan vi är ju alla personer med att vi har transsexuella vänner, massa normbrytande personer i vår närhet. Så att det ändå är en del av våra liv. Så det är också så att jag kan tycka att vi fegar ur ibland att inte våga prata om något för att inte representationen finns. Mm. För då lägger man också ett himla stort... en stor tyngd på att den personen ska liksom dra det. Så väl toppen att vi pratar om det här, även om inte någon är representerad. Ja. För att det finns också typ... För att det här är ju någonting som vi uppenbarligen tänker på.
Ja, men
det här är väl problemet med all typ av inkludering. Det är väl alltid här vi fastnar, för att vi inte har de här personerna runt omkring oss, och då är det jättesvårt att prata om det.
Men det är också det som blir intressant i den här frågan då, för att om jag förstår frågeställaren så tolkar jag det som att utrymmet i flatvärlden inte finns, för att där är det liksom, så fort man får frågan så tolkar jag det i alla fall som att man måste bara svara ja.
Mm.
Du vet, det är liksom någon slags så här, nu är vi alla goda här, eller hur? Alltså lite den. Och att man då är så här, fast vet ett tag, jag kanske tycker lite så här. Och då, för att i grupper så ska kommunikationen vara snabba och vi ska nå konsensus. Och om det här nu stämmer, så blir jag så förvånad över den stora skillnaden mellan bögar och flator. Mm. Där så här, är det okej att vara bög och inte gilla fitt? Jag har inte ens tänkt tanken. Alltså det finns liksom ingen... Det här är väl snarare tvärtom att för bögar, att så här, om en bög ska vara så här, fast jag kan skilja lite fitta ändå, då skulle det bli kontroversiellt.
Men så här, det finns väl också så här, får man lov om jag är ett rum och ingen där vill ligga med mig, om jag är ett rum med män, jag vill ligga med alla män och ingen av dem vill ligga med mig, det enda de behöver göra är att inte ligga med mig. Så här. Och då kommer jag gå därifrån och bara inte bli liggd med. Men däremot om alla sa till mig, jag vill inte ligga med dig. Jag vill inte ligga med dig för att du är du. Då blir det problematiskt.
Ja.
Så det handlar väl om så här, bara för att man inte vill göra något, måste det vara en del av liksom den öppna diskussionen?
Av din presentation.
Ja. För det är bara så här, nej, istället så här, ligg bara inte med den personen. Du måste inte berätta det för alla. För också, om man lever som transperson så måste det också vara en del av upplevelsen att man hela tiden står utanför. Så du kan tycka att det inkluderande samtalet och det inkluderande... måste ju vara jätteviktigt.
Fast tror du att det är för mig så är det så, alltså förlåt, för mig så är det så bizarrt scenario att folk skulle vilja aktivt säga det. Det är som att...
Nej, men det är mer, men det låter ju som på den här personen som att det är på något riktigt någonting som flaterna pratar om. Men jag måste säga, hörni, nu kära lyssnande där ute, nu hör jag att här hoppar vi runt i en diskussion där vi kanske inte Eller så här, som vi har massa åsikter om och som, men vi skulle behöva lite expertkunskap. Är du en transperson som har åsikter om det vi har sagt och skulle vilja prata med oss om detta, antingen om du vill ringa till någon av oss och sen så spelar vi in samtalet, eller om du vill vara med på ett samtal här i bögministeriet, skriv in till oss på hej@bogministeriet.se eller gå in på vår hemsida, kan ni skriva anonymt.
Ja, och om ni är straighta som lyssnar, alltså det är en sån sak, så ta upp frågan och börja prata om den med era straighta vänner. Alltså, du vet, för att det, jag tänker att det är någonting viktigt där, att man förhindrar sig av samtalet för att man tänker att det ska hända en presentation, men vissa samtal kan man inte ha med representation. Alltså så här, som till exempel då som person, om man då vill utforska det här med vilka skulle jag kunna tänka mig att ligga med, det blir väldigt konstigt om du bjuder in den personen, för då blir det som den personen är bedömd. Du måste ju liksom först för dig själv resonera och kanske tillsammans med en kompis som du litar på göra det.
Men det här är ju roligt, det vi sa innan, att det finns ju någonting när man tittar och har en podd, vilka samtal har man och hur har man de samtalen och hur är den tonen på de samtalen, det tänker vi en hel del på liksom. Så innan var vi så här, kan vi prata om det här, för att vi är tre killar, tre bögar som pratar om den här upplevelsen som uppenbarligen lesbisk perspektiv om transkvinnor som är liksom, ja, om alla alltid måste representera, ja, men då får inte vi prata om det här. Ja, men jag förstår, så här, men nu är det vi och det här är en bögpodd och ni frågade oss, så att nu gjorde vi det.
Precis, väldigt kloka slutord där.
Vi har en liten fag eller gag.
Är det julspecial?
Ja, det är lite julspecial faktiskt. Och Anton, vad är fag eller gag?
Med fag eller gag är ju bögministeriets hissa eller dissa.
Mm. Och hur låter fag?
Hissa.
Just det. Och gag?
Dissa.
Det är när man sätter tomtesnoppen i halsen.
Det kom på, vet du vad vi är dåliga att göra? Med att se vilka vi är som pratar. Alltså man har aldrig lyssnat på oss. Jag är Robin.
Jag är Micke.
Och jag är Anton.
Just det. Så man bara... Vi borde vara bättre på det under i alla fall några par gånger.
Vet du, jag tror inte vi behöver det.
Du skriker inte åt mig.
för att vi vet.
Jo, men vi vet, ja, men
nej, jag de vet också hur vi låter.
Men jag tänker att ibland får man nya
röster. Kan vi köra färg?
Att vi ändrar våra röster ut.
Gå ut från lägenheten.
Ni hör ju, det blir fröjde för julibögen.
Skärt Marie, vad tyst nu.
Hoppa från balkongen.
Okej, första fag eller gag. Ja. Marie Fredriksson.
Vem är du?
Och att hon är död.
Nej, men alltså, herregud. Jag blev så ledsen igår. Alltså mega ledsen. Alltså jag började gråta vid skrivbordet.
Är det sant?
Ja, alltså det är... Alltså för mig är Marie Fredriksson en sån ensam kämpe. Alltså jag har alltid sett upp till henne. För först var hon ensam i en herrans massa år. Träffade inte kärleken. Hon levde ett så här... ett stjärnstatusliv ut med gigantisk framgång men utan kärlek. Och det var hennes stora sorg. Och sen träffar hon kärlek och lever ett fantastiskt härligt liv. Och sen får hon en jävla cancer i huvudet. Mm. Nej, det är så orättvist. Jag blir väldigt beklämd.
Och du gillar också Marie Fredriksson.
Ja, herregud.
Fag eller gag, Per Gessle.
Alltså, min första, jag måste erkänna att i och med att jag flyttade till Sverige 85 när jag var 7, så har jag kanske inte liksom riktigt varit uppväxt med så här, den kulturen. Så att min första kontakt med Per Gessle var nej, det var inte det. Det var Roxette. Det var Roxette. Och jag älskade ju Roxette. Alltså, jag älskade Roxette. Men sen så upptäckte jag ju någonstans så här, aha, det är två olika individer som också sjunger.
Gyllene Tider.
Och alltså, nej, alltså jag... Ja, men det är klart, det är inte så att jag går ut i ett rum om man sätter på Gyllene Tider, men det är inte, jag skulle aldrig få för mig att, du vet, någonstans få med en Per Gessle-låt.
Det fina med Roxette var ju att Marie var front och Per var ju bakgrund.
Ja, exakt så.
Och Gyllene Tider var ju tvärtom, att Per var ju front och man var ju bakgrund.
Liksom sitta så här, som att Dorothy inte skulle vara front, utan redan fågelskrämman skulle vara
front. Skrämman, eller den där plåt Niklas.
Per Gessle alltså, jag är ingen annan fan. Okej, fag eller gag, företagets julfest.
Men då det måste jag säga, det här var faktiskt första gången jag tror att jag säger det, för att vi hade en liten julfest och det var väldigt mysigt och det var liksom rätt form. Jag kan ju tycka att det här, om det blir liksom ett julbord ute på restaurang och folk blir lite för fulla och du vet, jag har väldigt traumatiska minnen från oktoberfest med ett företag som jag jobbade på. Jag gillar inte det.
Ja.
Men det var en oktoberfest, inte en julfest.
Exakt. Okej, fag eller gag.
Nummer tre.
Bajs på snoppen. Berätta.
Nej men alltså det här tycker jag är en sån, alltså ska man ha sex med en annan kille
i röven,
i röv, så kan det bli bajs på snopp. Ja. Det är inte hela världen.
Ja, men det var därför mitt var liksom lite mer så oengagerat. Ja, men det händer. Ja.
Jag kan också säga
shit happens.
Ja, men jag kan också säga jag vill bara slå ett slag för att ta bort, bryta ner den där bajs på snoppens skammen.
Stigmat.
Ja. Ja, precis. Okej, fag och gag, halsdukar. Jag också måste säga. Ja, berätta.
Nej, men de lägger till lite färg och lite grejer så man kan, vi klär oss så himla svart och mörkt,
så
och det är folk som använder lite färg och lite
liten scarfs.
Jag känner mig som en jävla poet när jag har, alltså, jag kan inte ha på mig det. Jag bara ser mig själv utifrån, vi inlindad i någon härlig jävla halsduk.
Men du ser också väldigt inlindad ut när du har halsduk. Ja. För du blir väldigt väldigt mycket så här har jag lagt en liten kamelfärgad halsduk runt halsen och gå, för du är inte den personen. Nej. Som har halsduk.
Hatar halsduk.
Ja.
Ja. Sista frågan, det här med, jag misstänker att mycket inte vet.
Det är så spännande.
Och jag tror att du kommer förklara det.
Jag måste ta en klunk vin, vänta.
Ja, jag måste också ta en klunk vin. Du har inget vin, Micke.
Nej, jag har druckit öl.
Så spännande.
Okej, det här är en liten julspecial.
Ja.
Fag eller gag. Marianne Mörk som julvärd. Visst.
Ja, men vi såg mer så grisar.
Verkligen två svin.
Men Marianne Mörk är ju jättehärlig och rolig.
Ni kommer på varför du vet vem det är. Att du jobbar på ett ställe där hon ska jobba.
Ja, ja. Ja. Älskar. Mycket bra val tycker jag.
Ja, ja, ja på riktigt.
Mm. Jag också. Jag kan tänka sig att Marianne Mörk är så kul för att hon har liksom inte varit, alltså den här superkändisen innan. Alltså sen varit där. Nu var hon 70 något. Mm. Så helt plötsligt säger hon julvärd. Ja. Alltså hon liksom,
hennes karriär är...
Ja, som är större än någonsin. Ja. Jag undrar om det finns ett tomrum. Här är min spaning. Ett tomrum efter Lill-Babs. Som liksom, och det fanns liksom någonting naturligt. Inte att inte Marianne Mörk förtjänar det själv, men det finns någonting i
det
här.
Nej, men precis, det finns, alltså det lämnas plats på scenen. Ja. Och då har Marianne Mörk det som krävs.
Vilket är problematiskt att det inte kan finnas fler äldre kvinnor än bara en.
Men inte det är liksom hela grejen att det är samma med alla liksom så här minoriteter. Det finns liksom några personer som...
Jo, jag bara säger att det är problematiskt.
Ja. Jag tror också att, för jag tycker att hon gör en sån jävla fin rollgestaltning i Bonusfamiljen. Mm. Vilket Lill-Babs också gjorde. Ja. Men jag tycker de gjorde det så fint. Mm. För det var så okommenterat och det var en sån familjär
stämning. Det är den bästa och relationen, finaste relationen.
Hon är ju en röv.
En röv?
Nej, men hon är ju inte jättemysig alla gånger. Det alltså, jag menar, hon är ju... Hon är
jag har sett ett halvt.
Hon är ju rövig i serien. Hon är ju en jobbig mamma. Och hon är som alla vanliga personer är. Och sen råkar hon ha en relation med en kvinna.
Jag ska säga en sak nu och sen så stänger vi ner den här podden. Och jag tänker säga så här. Vi behöver er alla att ni går in och ratar oss på Facebook och på iTunes och där man ratar podcast. Skriv en liten, förklara vad ni tycker om och vad ni inte... Eller mest vad ni tycker om. Nej, men om ni tycker om oss, gå in och gör det. Det är toppen. För om ni gör det så kommer vi hamna högre upp i folk, i sökmotorer. Och när man går in på de här olika poddlyssnarverktygen och sånt. Så det är viktigt för oss att ni gör det. Och vi gör ju det här vecka efter vecka utan några pengar. Så då kan ni gå in och rata. Gör det med en gång efteråt. Och Micke, säg hejdå.
Då är det slut. Hejdå. God jul.
God jul.
Micke, det är just det. Ja, säsongsavslutning.
Det är säsongsavslutning.
Avslutning.
Så att vi kanske inte kan lämna det hit än. Jag tänker att vi ska lämna det här med vad ska vi göra i jul?
Ja, ska vi sjunga en sång?
Ja, nej, det ska vi också. Inte jag i alla fall. Hatar vi våra lyssnare så? Anton, vad ska du göra i jul?
Vad jag ska göra i jul? Jag ska vara ledig och mysa och förhoppningsvis äta extremt mycket sill och lax. Jag längtar jättemycket efter
i
det.
I Stockholm?
I Stockholm. Mm.
Och sen så ska du iväg till
jag
USA.
Jag ska inte det.
Nej.
Jag har ställt in. Jag har ställt in.
Okej.
LA, San Fran, you can wait for me. Jag ska vara i Stockholm, både jul och nyår.
Härligt.
Yep.
Nej, men jag ska ner till min familj i Lysekil. Jag är ju från Göteborg, men alla har flyttat ut till Lysekil. Så jag ska ner dit, jag tror mitten av nästa vecka. Jag får semester den 18 och har semester till 13. Så jag har nästan en månad.
Oh.
Ja, så att jag ska nog ner dit först. Och sen ska jag nog ha en liten... liten nyår i Köpenhamn. Och sen funderar jag på att åka till typ Gran Canaria en vecka eller någonting i början av januari och vila upp mig lite.
Du då, Micke? Min mamma skulle rekommendera La Palma. Hon är där nu och kan inte. Hon bara, ni måste komma ner, det är fantastiskt. Om man vill vila upp sig alltså, det är ingen party där. Men jag och min sambo Mike, vi åker upp till över till Seattle nästa vecka och firar jul med hans pappa och hans ena syster. Och sen så åker vi ner till Boulder, Colorado för att fira nyår med hans andra syster och hennes man.
Om man kan vara starstruck över en plats så är jag ju det kring Boulder, för att det är en av de mest prominenta platserna i Stephen Kings romaner.
Jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag har aldrig varit i Colorado, så det ska bli himla roligt. Och så att när vi hörs nästa gång, kära lyssnare, då kanske ni får höra om vad det är vi fick uppleva under det här jul och nyåret.
Jo.
I 2020.
I 2020, precis. Så ha ett fantastiskt avslut. God jul, gott nytt år. Vi hörs igen nästa säsong.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.